I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants.
Respect TKO's people. When I knock people out, they don't fucking move. Who the fuck is that guy?
Alhamdulillah.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Käftsmällspodden Göteborg från Bulldog Studios på Vasagatan i Göteborg. Jag heter Mikael Jansson och med mig har jag min vapendragare
Alexander Brodal.
Hur är läget med dig, Brodal?
Det är så bra det kan vara. Det är typ 26 mars man vaknar upp i Göteborg. Det snöar när man kollar ut genom rutan. Det är minusgrader. Men det är bra. Jag har tränat precis. Så jag är på bra humör. Det var UFC natt också.
Ja.
Och vi har en riktigt rolig gäst här idag.
Ja, alltså vi har ju, alltså jag brukar kalla honom för att det är Göteborgs vänligaste monster. Då. Han är skrämmande i buren rent ut sagt och 100% god gubbe utanför. Han är också anledningen till att jag känner mig som en hobbit idag. Det brukar jag i och för sig göra, men då brukar det vara beroende på mina håriga fötter. Nu är det bara för att vår gäst idag är en riktig bjässe. Och vem är det vi har, bror då?
Ja du, jag tycker du får göra mig äran. Jag fick ta det, vi spelade ju med Närmin, där tyckte du efternamnet var svårt. Det här är mitt svåraste efternamn, så jag lämnar det till dig.
Varmt välkommen Robin Entekio.
Woj!
Kul att ha det här, Robin.
Ja, nice. Entekio för övrigt, men det var nära.
Ja, men det var det jag sa.
Ja, det var exakt det du sa.
Vi har känt varandra i många år, Robin, men den har jag alltid haft folk med.
Ja, alltså, jag är uppvuxen med Robin E, så det är helt
lugnt. Ja, jag förstår det.
Det är lugnt, det är lugnt. Ja, nice, tack.
Hur är läget, Robin?
Ja, men det är kanon. Riktigt kul att vara här. Fan, sitta och tugga lite grann med. Det kommer bli riktigt roligt alltså.
Ja, vi är väldigt glada för att få ha det här. Det är 6 dagar ifrån Zone Pro League där du går din tredje proffsmatch. Vi är väldigt tacksamma att du tar dig tid och kommer hit.
Ja, men fan klart. Det är skitroligt ju.
Ska vi hoppa in på Zone direkt här kanske? Du möter en serb, om inte jag har helt fel här, va?
Ja, men precis. Det var så det blev.
Ja. Vad vet vi om honom?
Alltså, jag vet inte mycket alltså. En serbisk boxare. Det är i princip det enda jag känner till.
Även det jag har luskat fram, det är serbisk boxare. Han står också som mästare i MMA. Och då misstänker jag att det kanske är serbisk amatörmästare i MMA.
Ja, alltså det är det jag får fram. Det kan vara sjukt sketchy, jag har inte en aning.
Alltså. Jag letade lite och Kimura hade någon artikel om att, ja, just det, att han skulle vara mästare då, champ och sånt där. Fast de har inte hittat något matchunderlag på honom.
Nej, det är samma här.
Det är sjukt oklart, så att, jag vet inte vad man kan förvänta sig av det. Men alltså, bara boxare är ju nice liksom. Då kan man ju ändå förutsätta att han kommer vilja svinga och det är gött.
100%. Ja,
och på dina 2 proffsmatcher här nu så har ju du inte ens spenderat 2 ronder i buren, va? Så det känns lite som att det spelar ingen roll vad de ställer upp mot dig.
Ja, vi får se. Alltså, man ska aldrig gå och tänka åt det hållet. Men alltså, det har gått smidigt fram. Får man ändå säga. Det har du gjort.
Ja, alltså sist här nu på Zone där du mötte svenskdödaren Henrik Lee. Då, och du ströp ut honom på 45 sekunder. Det är ju rätt skapligt, eller vad säger du, bror?
Det är snabbt. Jag minns, jag satt och kommenterade den matchen. Ja. Man hann liksom inte säga någonting typ. Man hann inte komma in någonting. Det var ju skönt. Det var ju väldigt snyggt och det var smart. Du hade ju inte en skråma. Du kunde ju träna på måndagen eller söndagen om du hade velat det. Rent ut sagt.
Ja, men det är så. Men man vet ju aldrig vad man går in med liksom. Och det var ju liksom lite så här hype kring det där liksom, att han hade plockat ner alla svenskarna och sådär, så att det var ändå gött att få stå på den sidan och liksom, men en god jävligt skön kille efteråt och sådär, han var liksom sjukt ödmjuk och hela den här biten, så att det var fasken, det är ju MMA liksom, det är inte pingis, det kan svänga fort här.
Ja, absolut alltså, men en sak som jag reagerade på där, det var att du såg nästan lite besviken ut efter matchen. Var det som så att du hade känt att du kanske ville gå lite längre tid?
Alltså man vill inte säga, jag skulle inte egentligen vilja svara så, men då har du en poäng i liksom. Man tränar ju sjukt hårt som alla vet och liksom man lägger ner fruktansvärt mycket fokus och tid. på att ha flåset 100% liksom. Och när det avslutas så fort så är det alltid klart att det är tacksamt såklart. Man är fräsch, man kan gå tillbaka, man kör igång direkt veckan efter. Men när man går en så här riktigt tuff match, du vet, och det blir riktigt hårt och liksom, jag vet inte, belöningen på något vis blir ju lite extra sådär. Man vill ju ändå pusha sig liksom, och dessutom så vill man ha något kvitto på vad ska jag jobba på framöver, vad kan jag tänka på. Och det finns ju inget bättre sätt än att analysera det i liksom action i matchen liksom. Så att ja, blandade känslor kan jag väl säga. Det är liksom, man är klart glad, men samtidigt så, ja, jag har ju ingenting att jobba på mer än det jag redan vet liksom.
Det är för din första proffsmatch, den var ju också slut i första ronderna ganska tidigt, så jag vet inte, vad du matchar ju en del också, Brodal, alltså, kan det vara som så att man vill ha alltså lite koll på hur du funkar i rond 2 och 3?
Ja, garanterat. Jag kan tänka mig både, du kommer inte ihåg hur snabbt matchen mot Addis gick den första, men framförallt Henrik, jag tänker mig att han hade nog hellre känt sig lite mörbultad och citattecken sönderslagen dagen efter en förlust. Att han lär ju känna likadant. Jag har precis torskat en proffsmatch, men det känns inte. Alltså, jo, men sen självklart, alltså, en vinst på 45 sekunder är ju bra. Det ser ju bra ut som på ditt proffsrekord. Men ja, självklart, det handlar ju om tid i buren också vid något tillfälle där när man ska in i proffscenen.
Och vi som har sett de där nävarna du sitter inne med, Robin, när du, när du skickar dem, alltså det är ju John Blund i de händerna verkligen, va? Det är, han kanske inte är helt sorgsen över att han blev utstrypt ändå.
Nej,
det kan ju ske på många olika sätt liksom. Man har ju kollat sekvenserna, och visst, det är liksom, det kan ju sluta på andra sätt där med på marken sådär, så att det är, ja, absolut.
För det är ju den nocken du har, det är väl i VM där när han somnar stående.
Ja, det är, den är, ja, precis. Ja, det är, faller han alltså.
Ja, det var Frankrike, va?
Nej, jag tror det var typ Ghana, tror jag.
Ah, okay, okay.
Något sånt där, ja. Lite oklart, men ja, jag för mig det var Ghana eller någonting. Ja, det var första, det var ju en god start att börja med.
Ah.
Alltså, det, du vet, efter, nice. Man går in med sjukt självförtroende efter det.
Och detta var ju då i minus 93 kilo när du tävlade på IMF som amatör.
Ja, exakt.
Och nu är vi nere på 83,9 då.
Ja, precis. Inte lika mycket kött på en liksom.
Nej.
Fast du är rätt stor ändå.
Ja, jo. Men man får ta bort det där goa liksom. Allt det där goa i livet.
Ja, jag har ju sett Robin när han tävlade i 93 och nu när han tävlade i 84. Det är ju stor skillnad. Jag sa ju det här innan. Det är ångest att veta att jag väger typ samma som Robin nu. Och kanske ett kilo mer typ. Ja. Det är en jobbig insikt att komma till. Så här när man ser hur rippar det nu. Men det har ju... Hur mycket har det ändrat, tycker du, att byta viktklass så pass? För det är ändå, vad blir det, 9 kilo mellan där?
Ja. Ja, men det är det. Alltså,
11 kilo till och med blir det ju.
Ja, exakt. Ja. Till och med det. Ja, men nej.
9 kilo. Det är så här går. Kids blir inte slag.
Här är mattepodden.
Ja, exakt. Blocka.
Blocka mycket.
Ja. Blocka mycket, undvik. Ja. Bli inte sparkad i huvudet.
Ja. Nej, men alltså det ändrar ju, alltså framförallt så ändrar det ju alltså en stil liksom. Man märker ju helt klart skillnad på både snabbhet och sådär, men bra liksom, man håller kosten jäkligt bra och är mycket petigare.
Ja.
För alltså det käka allt liksom. Alltid, kunna äta precis vad som helst och det var väl den stora fördelen, tänkte jag liksom, att man tränar så mycket att man ändå bränner det och kan hålla det, men genom att man uppoffrar vissa saker och man äter bra mycket mer klint, som alla säkert redan känner till, men du vet, det händer någonting i huvudet med, du vet, fokuset skiftar, man blir snabbare i både skallen och kroppen, så att det leder som liksom en bra balans där. Så att jag mår sjukt bra i den viktklassen. Ja.
Jag tror du är stor i den viktklassen också.
Ja.
Du är rejäl och du är rippad, du är stenhård när du kör 84.
Ja. Det är inte, man bränner inte ner något annat än fett. Liksom. Det är ju strukturerat.
För du är ju en kille annars som, ja, vi som följer dig på Instagram, vi ser ju där du lägger ut en hel del schysst mat. Och
ja.
Jag vet att Brodal vill ta upp en annan sak. Som.
Ja, det är en rolig kontrast, tycker jag. Man ser mycket så här, jag vet ju själv, du tränar, du jagar en hel del. Ja. Men jag tycker, någonting jag gillar är att du så här lägger upp bak... instruktioner i princip. Det hade du, jag tror det var inför förra matchen, du säger, så här gör du en riktigt schysst surdeg.
Ja,
så här. Ja. Riktigt nice bry, tycker jag. Det tycker jag är roligt.
Ja, men alltså, mat är ju det liksom. Det är ju hela grejen. Om vi kommer gå in på jakten och så där, sen så är det ju det köttet är liksom som intresserar mig liksom. Själva den tragiska biten är ju liksom såklart tar liv och så vidare, och det är ju inte det som är intressant. Men med bakningen och sådär så är det ju alltså, lite självskadebeteende. Ja. Ju mer man inte får äta det, ju mer gör det. Så det blir ju en hel del bakning liksom, och köpa bakmaskiner och skriva stegar och kladdkakor, och så får jag liksom mata någon och så sitta och titta på liksom, du, var det smakar den där? Var, är den god eller? Vad känner du sältan i det där? Är det så här, och bara, du vet, så man håller på det.
Ja, jag har ju sett dig slänga upp kanelbulleplåtar så här 1-2 veckor innan match. Ja. Men du har tagit, jag har väl ett liknande, jag brukar kolla på mycket matvideos och sånt inför match. Men du har ju tagit ett steg längre och faktiskt gör den här maten och bakar. Det är ett ganska sjukt beteende.
Ja, det är riktigt sjukt. Ja. Det står och luktar på det och sniffar liksom. Nu som går min sambo också på diet och hela den här biten, vilket är bra, annars har hon och jag fått mata liksom. Ja. Klockan 10 på kvällen så är jag färdig med någon bakning. Nu ska du äta bullar. Ja. Nej, men jag äter, jo, nu är de färdiga.
Det var det blivit en
smaka
feeder.
Nu, smaka, ja. Exakt. Det är så sjukt. Ja, det är sjukt. Ja.
Ja, men det är alltså, det är lite, alltså just med din Instagram här, jag brukar ju säga det att du har ju Sveriges manligaste Instagram. Det är, ja, men alltså det är ju så här, va, det är, ja, dels är du bakning då liksom, va, men det är ju, du är ute och kampar och bor i tält i skogen. Du skjuter leduver. Du är ute och jagar. Du snusar. Alla vet hur manligt det är. Alltså sådär, va. Man känner sig som en riktig bitch. Alltså sådär, va. För att jag krisar ihop om inte min espressomaskin går igång tillräckligt fort på morgonen. Sådär, va. Så man känner sig alltid sjukt omanlig när man kollar på det här.
Ja, jag vet inte vad.
Och man kan ju så här skilja på kampa och kampa. När jag säger att jag åkte ut och kampa, då har vi släppt upp ett tält på typ en badplats någonstans här över den. Robin är ju ute liksom i skogen, kanske en stuga, men liksom utan el, utan vatten och så här. Han är ute och kampar på riktigt, ja. Bear Grylls style mer.
Ja, men det är typ den delen av livet som är, den är sjukt viktig för mig liksom. Och det är ju allt annat liksom, modernt samhälle och vad sådana här saker innebär, alltså det läggs ju press från alla håll och kanter, och inte bara liksom kampsporten, men man har ju så mycket annat i livet liksom, ja. Och som kunna switcha ut och bara vet, ta en packning och bara, nu vet jag, nu ska ut i fjällen liksom en och en halv vecka och bara fiska, ingen sändning, finns ingenting där liksom, och bara slå upp ett gött läger, det är avkoppling på hög nivå.
Alltså det låter faktiskt skönt alltså. Det framförallt skönt. Det där ingen täckning. Alltså.
Ingen täckning. Nej. Ingenting. Så det är ju alltid de ställena vi drar till när vi åker och jagar och så vidare. Det är aldrig täckning där. Det är aldrig liksom, det finns ingen möjlighet. Din telefon stoppar ner i din ryggsäck och liksom, om någonting händer så vet du att du har kanske ett par kilometer liksom snabb löpning i terrängen upp för ett berg för att kunna ringa liksom en helikopter som kommer hämta någon. Liksom. Det är den nivån.
Ja, men det, alltså jag kan tänka mig att när du har varit iväg på en sån grej, alltså att du känner dig, vad ska vi säga, rechargad, alltså nästan lite klänsad i både alltså själen och knoppen.
Ja,
så.
Ja. Det är, mitt centrum är där ute liksom. Ja. Man får mycket tid att reflektera, du vet, ni vet ju själva, det är, allting går i ett liksom. Vi bor i en storstad dessutom, här är det, tempot är sjukt snabbt. Allting ska svaras fort och modernt samhälle idag, det är telefoner, det är allt sånt där liksom. Och det, jag vet inte, det på mig i alla fall, det tar liksom att få kunna liksom ladda om och bara liksom hitta sitt fokus, sitta still. Ofta gör vi det, sitter still, tyst och bara titta på någonting utan att, du vet, några andra intryck kommer, och få vara i oss själva lite grann. Men det är otroligt värdefullt alltså.
Hämta kraft från naturen.
Ja, precis. Och sen dra upp lite god fisk och käka och tillbaka till maten igen. Ja, du vet. Det är liksom.
Men säg nu som nu när du är under fight camp. Prioritera. Jag förstår att du kanske inte åker ut i 6 dagar under fight camp och är borta. Men prioriterar du att komma ut i naturen på det här sättet? Säg 4-5 veckor från match. Eller är det bara fokus på träning och återhämtning då?
Nej, jag absolut. Jag passar på att dra ut.
Det blir väl återhämtning också?
Det blir
såklart.
Återhämtning, ja det blir det. Men alltså, de kanske inte blir lika, precis som du säger, det blir inte kanske riktigt lika hardcore som jag vill. Vi brukar ju som sagt vara ute många dagar liksom. Och sådär. Och det blir det ju inte riktigt, för då speciellt så äter man ju speciellt dessutom då. Man går på dieter och grejer och det är alltid svårt att lösa det. Men jag har jagat älg liksom, haft dietmat och haft med mig liksom stormkök och stått och stekt min liksom rostbiff och potatis och sådär. Det funkar ju, men andra står där och käkar god korv och du vet, äter bullar och så står man liksom i sin och steker upp det. Liksom. Det är så här. Dessutom så tar det ju lite energi liksom, för du vet, det är kallt ute och så vidare, så att man prioriterar det kanske inte riktigt lika mycket. Men fördelen nu är att det inte är jaktsäsong på samma sätt, så att det den är slut oftast i februari.
Det hade varit värre om det hade varit oktober kanske.
Ja, då hade jag varit ute alltså. Mm. Det är 100% på helgerna. Vi har ju dessutom en hund med som vi jagar med, så att han behöver också springa liksom. Just det. Mm.
Om vi ska vrida tillbaks klockan lite här då. Mm. Hur och när började din kampsportsresa?
Alltså jag startade ju tidigt. Jag började med karate när jag tror jag var 5 kanske. Det var ju tidigt den drog igång. Och sen så fortsatte jag köra karate egentligen parallellt hela tiden. Man började med lite fotboll, man började köra lite annat. Så jag körde karate fram tills jag var nog 15 tror jag. Någonstans 8-9 där.
Förlåt att jag avbryter, men vi måste bara säga att karate stråket leder just nu. Taekwondo ligger under, tror jag, av alla läste som varit här. Det är antingen taekwondo eller karate.
Jag tror karate leder.
Andres kommer ju liksom klippa bort det här, va? Han kommer blipa det och lägga på taekwondo istället.
Taekwondo.
Vad var det för karate-stil du körde?
Det var Shotokan.
Shotokan. Okay.
Mm. Yes. Ja. Så det körde man ju på liksom. Och sen så kom ju då ju boxningen smög på sig lite grann och fick man bara smaka på det lite, och så skulle man ställa om då från karate så många år liksom. Thaiboxning kom in ganska kort efter, och efter thaiboxning så introducerades jag till submission wrestling. Jag hade aldrig kört innan. Brottning hade jag ju tränat ganska många år också, parallellt med karate då när jag var liten. Så att sen från submission wrestlingen, och då var jag kanske 17-18 någonstans där, och då började man tävla seriöst då. Eller seriöst, men man körde alla tävlingar man bara kunde. Det var inte så att man tänkte mycket mer än att man skulle bara in och köra liksom.
Och vart i Sverige är vi liksom när du börjar med karate och boxning?
Men vi är i Falkenberg.
Falkenberg,
ja, där är jag uppvuxen. Så att där är rötterna liksom. Så att där har jag ju bott fram tills jag var, ja, det är ju 8-9 år sedan nu som jag flyttade upp till Göteborg då på heltid. Men jag har ju nära koppling till Falkenberg hela tiden. Så att,
ja, det är inte långt härifrån.
Nej, det är 10 mil bara, så det är ingenting. Så att, det var så det startade. Sen så började man submission wrestling, och sen så var det ganska enkelt att komma in på liksom, då var det ju shoot fighting då.
Just det.
Som man startade med en 5-minutare in och svinga liksom.
Det var den här gamla klassiska vägen du har gått lite. Ja. Alltså, jag skulle kalla den svenska säkerhetstrappan. Jag och väldigt många andra gick samma, att man började med typ SVL, Westside, så här grapplingturneringar, och så gick man en B-klass eller shoot fighting som hette då.
Exakt.
Vidare ett amatör MMA.
Ja, exakt. Ja, precis. Så det var precis den vägen var det. Mm. Och sen så liksom började ju, och det här var ju så pass tidigt så det fanns ju inte riktigt shoot fighting och liksom som refereras till A-klass idag. Jag minns inte ens liksom om det ens existerade vid precis starten av shootfighting. Liksom. Det gjorde det kanske, men någon annan vet kanske bättre än jag. Så att det var väl det. Sen körde man ju på. Liksom, tävlade så mycket man kunde. Alla tog alla tävlingar och liksom allt man kom över. Då. Men då var det ju liksom 93, och det var ju inte alltid det var matcher och sådär. Men allt det är bara plockat, allt jag bara kunnat sådär, och tävlat mycket.
Det som slår mig, alltså det är ju med, alltså du nämnde att du dessutom har kört brottning och har boxning och brottning och thaiboxning och karate då i bagaget. Alltså, det är en otroligt stabil grund att stå på.
Ja.
Du har gjort allt i princip, du har täckt alla delar.
Ja, men så är det ju. Det var väl bara det att man ska få ihop det med. Ja. För det är ju olika grejer och liksom få ihop det. Det är ju där MMA är bra då. Att man ska liksom kunna switcha mellan de olika delarna, och liksom det blir ändå hack liksom. Så det tog mig ett bra tag att liksom kunna absorbera alla styrkor och liksom få ihop dem.
Det ser man ju på ditt matchfacit också. Nu har du ju 2 avslut på submission som proffs.
Mm.
Men man har ju sett dig avsluta med händer och stryp och olika submissions. Liksom, du är ju en komplett fighter på alla nivåer.
Ja, man jobbar ju hårt för att liksom vara bred i alla fall. Mm. Så att, men precis, en bas finns ju alltid. Sen finns det ju alltid liksom saker man föredrar, eller liksom här är man hemma, här är man ännu tryggare sådär. Och liksom möter man en rysk brottare liksom, då det är annan nivå.
Det är annat.
Men var känner du dig hemma då? Alltså, är det som striker eller är det som grappler?
Alltså det är nog båda. Alltså där är jag nog ganska bred, skulle jag vilja säga. Jag känner mig väldigt hemma i båda situationerna. Är det någon som vill köra liksom, så kör vi. Och då kan vi stå gärna och trada liksom. Inga problem med det. Men behövs det grappla så görs det också. Behövs det, alltså så här, så att den allsidigheten kommer ju liksom, och flexibiliteten är väl kanske den stora styrkan i det, gäller att kunna switcha när det behövs då. Sådär. Men det har ju kommit med tiden, och det har ju, som jag sa där, det har ju tagit tid att komma dit liksom.
För min tanke då, alltså när jag ser dig träna på Fighter Center, det är ju alltså just de här händerna du har, alltså det är, alltså det ser nasty ut verkligen när man ser dig slänga dem, va? Men så har jag ju kollat upp det här då liksom, och jag har ju sett dina proffsmatcher på Zone naturligtvis. Jag, precis som Broda sa här liksom, att du har ju alltså lika många submissions som du har TKOs och KOs och så vidare, va? Och det är väl ett tecken om något på att man är en komplett fighter.
Verkligen. Men om du själv ska välja då, hur avslutar du helst en match? Om du liksom drömscenariot.
Alltså drömscenariot så här, alltså om man ska säga, om jag är stygg liksom, då känner jag som en sån här start som VM-starten liksom, ja. Där de bara liksom bara fryser liksom och bara faller. Det är liksom, ja, men det är liksom en speciell känsla någonstans så där. Men samtidigt så är det så här, man blir ju någonstans orolig. Jag blir det i alla fall efteråt så där, för det kan ju sluta så jäkla illa en sån grej. Så att, alltså, om jag är stygg så vill jag säga som så, men efteråt så vet jag att det, jag tycker det är lite jobbigt typ, så att då går jag nästan hellre nästan på ett stryp om jag har möjligheten till det. Senaste matchen är bra tecken där liksom, och det fanns liksom en millisekund jag kunde switcha, men jag valde aktivt att liksom gå på det istället för att börja bomba. Smart eller dåligt, jag vet inte, men ja.
Medmänskligt kanske?
Kanske. Och det är,
vissa, ja, effektivt får man väl säga.
Effektivt, effektivt liksom. Ja, precis. Jag vet inte, sen finns det väl många som kanske som sysslar med det vi gör, liksom att ja, det hör inte hemma där och så vidare, men jag tycker ändå att det gör det.
Det är en idrott.
Det är en idrott, exakt. Det är en idrott. Det är liksom en annan person som man möter också liksom. Ja,
och alltså du är ju där för att vinna en match, va? Du är ju inte där för att göra någon illa.
Exakt.
Alltså, man säger
nej,
så.
Nej, nej, precis.
Och det är, ja, som sagt, vi sysslar med det här, och det är, man ska ju inte förneka att det finns ju risker med det.
Va? Ja, självklart liksom. Och det som händer, ja, precis, exakt. Så är det ju liksom.
Jag kan verifiera det du sa, Mikael, att han har farliga händer. Jag gick in, jag tror det var vänsterkrok senaste måndags, de känns ju, de är hårda de där.
Mm. Ja, jag sa det till Robin, jag pratade med honom igår, att han är den enda på hela Fighter Center som jag aldrig någonsin kommer sparras mot. Alltså.
Jo, Robin är trygg att sparras med. Robin är ju rutinerad, han är ju en bra träningspartner, det kan ju garantera alla. Det är ju en säker människa att köra
nu,
med.
Ja, men nu känner jag att nu är ni lite här i maskopi liksom, för att jag ska få piss.
Det är bara lura hit. Ja,
kom nu.
Det är ingen, jag trodde vi var kompisar, vad fan. Ja.
Du kommer in där mot mitt och så står Robin med hjälm och armbågsskydd. Och
sjukt redo.
Ja, stängbur.
Ja. Och Mortal Kombat-musiken.
Ja, går det en fälla?
100%, ja.
Ja, men alltså du har ju alltså en väldigt, väldigt gedigen kampsportsbakgrund. Mm. Och jag är lite nyfiken på dina meriter.
Mm.
Har du lust att berätta lite? Jag vet att du har varit många år i MMA-landslaget exempelvis.
Ja. Till och med det första MMA-landslaget, det hade jag gärna velat höra lite om hur det gick till och hur det kändes.
Ja, men det var ju en ganska stor grej liksom att starta med. Det fanns ju inte något MMA-landslag tillbaka i tiden liksom, när vi snackar nu. Ska jag tillägga, så jag är 35 liksom, och sysslat med det här sen starten. Så att det, nu pratar vi fasken tillbaka i tiden.
Är det 2016 där omkring kanske? Är vi där en månad?
Fasken, jag tror det till och med tidigare.
2015.
Jag tror det 15 eller 14 till och med.
Jag tror 2015 när jag kollade upp ditt record. Då är den första VM-matchen för dig.
Ja, noterad. Och då är det för innan då, uttagningen tidigare. Den gick ju inte på liksom SM-baserad så som vi hade, som vi har nu idag då. För nu är det ju ändå bra strukturerat. Nu är det både ettan, tvåan, alltså min SM blir direkt kvalificerad till landslaget, och tvåan blir reserv och så vidare.
Ja, tvåan får betala själv tror jag att det är, och SM får det.
Exakt, ja precis, exakt. Men här i det här fallet så kallar de i princip alla topp För då fanns ju återigen, då var det nog faktiskt bara shootfighting, men då hade de börjat som alternera någonting, typ 2-3 minuters ronder istället, och det var så här liksom, de höll på att jobba fram det regelverket bra i alla fall. Och det året så tror jag att jag vann det SM:et på shootfighting-nivån, eller om det var året efter, ja, sak samma. I alla fall alla som hade tävlat aktivt och var de som var liksom ibland toppen då, i alla viktklasser, så kallades man, fick man ett samtal då från den dåvarande landslagskaptenen Osama Sis.
Ja, jag tänkte på Ringblom här direkt nu. Nej, men det är till och med Osama Sis, jag hade glömt.
Ja, visst, så han fick mig ett samtal liksom. Tjena, du fasken, jag tänkte vi ska göra en sån här liten grej nu. Vi ska samlas allihopa liksom, och vi ska köra uttagning för landslaget så där. Och liksom så här, från att liksom bara tävlat och bara, vet, man har ju bara kört liksom. Vi kom ju från en pytteliten klubb, vi var ju typ bara 3 styckna, Ville Illola som var min coach liksom, och han var min mentor i allting. Och en kompis och polare och liksom, och sen så en annan kille som heter Dexter, kommer du ihåg också liksom. Det var väl vi 3, och sen så utökades det lite grann i gruppen, men det var väl vi 3 som tränat samman, så vi åkte ju tävla ihop och vi körde ju allt vi kunde, så att, och vi hade väl ingen mer ambition än att vi skulle bara fightas liksom. Det var inte att vi skulle göra något mer med det.
Jag kan säga att den här lilla skaran av människor var, hur många nu var, 4-5 extremt kompetenta människor. Ni som kommer ihåg Dexter Wadin, så är det nog ett av de största atletiska frikelsen jag har tränat med i alla fall.
Sjuk,
alltså. Han hade nog kunnat komma tillbaka och spöra de flesta i sin viktklass.
Ja, men han ville nu. Han kunde ju bara liksom, han kunde åka iväg och surfa liksom i 3 månader och kom tillbaka rippad, inte tränat ett pass, och bara tokkör över allihopa liksom. Det var helt sjukt.
Talang på riktigt.
Ja, på riktigt. Men i alla fall, så att få det samtalet liksom, från att vi hade liksom bara nötat och kört liksom, utan någon så här, det var ju en sjuk grej liksom, bara börja prata om landslag liksom, svenskt landslag, ska jag vara med i det och så. Så att då började det, och de landslagsuttagningarna var sjukt tuffa. De var så jävla hårda alltså.
Berätta.
Ja, men det var, man kom ju upp då, och så hade man ju då 3 dagar bokade liksom. Och det var
det ursäkta, var det Bosön?
Nej, vi var på något annat. Jag kommer inte ihåg var vi var. Jag ska inte säga Nacka. Jag kommer inte ihåg vilken klubb vi var på, men den första var på en klubb då.
Är det inte Nexus? Jag har några gamla videos i mitt huvud som
Nexus,
dyker upp.
Nexus. Ja. Exakt. Vi hade 2 eller 3 sådana landslagssamlingar för att sen tas ut för att åka till Las Vegas för första gången och tävla VM. Så det var ju 4 pass om dagen. Alltså, och det var liksom inte så att man gick igenom lite teknik och liksom så här, kände lite, de var stenhårda 2 timmars pass liksom, de var monsterpass. Morgon, middag, eftermiddag, sen körde man kväll då. Så körde man i 2 dagar, och sen 3:e dagen så körde man ett tufft pass på morgonen, och sen så var det match, typ sparring då, men det var match liksom mot de andra i viktklassen. Och man började ju liksom att man var en skara på kanske 35 pers liksom. De sista som körde den dagen var ju, det var kanske liksom 10-12 styckna kvar, resten hade ju slitit sönder liksom. Mm. Och det var ju bara en träff liksom. Man hade 3 sådana inom kort intervall, du vet. Det var sjukt tufft.
Hårda krav.
Ja, men det är så här, han ville se pannben, han ville se liksom huvud, han ville titta på, men de var riktigt hårda liksom. Så att det problematiken var väl att folk skadade sig liksom. Så att det var väl så det startade, det första landslaget, första svängen. Sen efter det då, så året därefter, det var då Christer kom in. Då började de basera det på SM, började de gå på. För då hade de liksom fått ihop det här med liksom SM-tävlande, och det var nog i det här läget, vill jag minnas. Som sagt, häng mig inte om någon, om jag liksom nämner fel här nu, men att vi fick shootfighting, eller B-klass och A-klass. Det var kort efter där i alla fall. Så de började liksom etablera det då, att det blev 2 skilda saker.
Men det låter korrekt i tiden, för jag hann gå en sån shootfighting-match i gamla regelverket när det var en 5-minuters rond, som sen gick över till B och A-klass då. Jag tror det låter rätt.
Ja, precis. Så att det var väl så det startade liksom, och sen var det ju då, körde man ju då SM och vann du, så liksom fick du direktkvalificering, 2:an kunde landade du som reserv eller man åkte faktiskt också. Så att, det var faktiskt de flesta tävlingar. Vissa tävlingar så hade de bara ettorna och så som åkte, men nu idag är det ju alltid ettorna och tvåorna.
Och representerar du nu fortfarande den här lilla klubben i Falkenberg när du åker på landslagstävlingar?
Nej, alltså under den här perioden, nej det gjorde jag inte under den perioden. För saken var ju, vi var ju så liten klubb så att vi hade ju liksom inte ens några tävlingslicenser liksom.
Nej.
Vi körde ju på mattor i ett garage liksom. Alltså det var ju så vi jobbade.
Hardcore.
Ja, det var riktigt hårdrock alltså. Det var ingen värme i den lokalen utan, och vi liksom, och så tränade vi ju i många år. Det var liksom inte något konstigt så. Men vi hade ju inga licenser. Så under den här perioden så tävlade vi för Villes då klubb tillbaka i tiden. Samurai BJ som ligger i Jönköping. Så här, sjukt oväntat. Men ja, det var den klubben vi tävlade för då. Och ganska kort när det började liksom snackas landslag och sånt. Då kände jag liksom att okej, jag behöver nog växla upp träningen lite grann. För det var ju samtidigt de andra liksom kunde inte tävla hela tiden och kunde inte köra alla passen, det var liksom så här, och föll en bort så hade vi liksom, ja, du kan ju tänka man kör liksom 6 pass i veckan tillsammans och man är 4 styckna, 5 man kör ganska, man lär känna varandra och sparringen blir lik liksom. Så att i det här fallet då började jag åka upp till Göteborg ganska mycket och började köra för en klubb som heter Epic Fight Club här. Eller Swedish Top Team som den hette en kort period. Som då är Mölndal. Ja, Magnus Strangner och gänget som öppnade dem om ni minns.
Ja, jag minns när den öppnade. De hade väl också en ganska gedigen thai-del tror jag. Ja. Eller blanda ihop det med någonting nu.
Ja, men det tror jag nog. De hade också gedigen och de hade ju också brottning, barback.
Och just det. Och
körde Arast och hans brorsa och sådär. Och så höll brottningen och det var ju lite samma då. Då hade ju också lite folk en falang från Fight Center lämnat och gått över. Så Åke Bergvall var ju också på Swedish Top Team och körde och sådär. Så det var liksom en nystartad klubb där de liksom absorberade så många de kunde då. Och det fanns ju ett gäng som körde ganska frekvent och tävlade hårt liksom. Och fokuset då väldigt mycket på tävling. Så det var ju...
Det måste ha gjort susen för din utveckling där att få x antal nya kroppar att sparras med och köra med.
Ja, det var kanon. Alltså. Ja. Det var ju skitroligt för det tog en annan växel. Men man märkte också hur mycket mer man började pressa liksom, och man började fokusera. Och liksom, så det gjorde ju mycket såklart. Det var ju, utvecklingen blev ju liksom raketartad och allt eftersom detta så började man lägga mer fokus bara på MMA då. Och köra ännu mer bara det, så att SV-tävlingar och BJ-tävlingar och allt annat som man höll på vid sidan av började man lägga ner lite grann och la all fokus på att matcha så mycket MMA man kunde då.
Det blir ju som du kommer upp mot liksom en spetsigare tävlingsgrupp där folk är bättre. Det är svårt att cross-traina kan du göra, men cross-tävling är en annan grej. Det är liksom samma gå in och hoppa in en grappling-tävling idag på hög nivå. Det är svårt om du kör liksom MMA också.
Det är ju helt annan grapplingen liksom.
Ja,
det är
så här, helt annorlunda.
Ja, helt annorlunda. Man märker ju helt plötsligt bara, här kan jag ju liksom bomba liksom.
Ja.
Men det får du inte göra. Så att det är liksom så här, ja, man tänker på ett annat sätt. Grapplingen blir annorlunda också. Mm. Ja. Så att det var väl så det startade min flytt upp till Göteborg egentligen då. Och sen lades ju den klubben ner så småningom. Och vi hade varit tävlat ganska mycket med landslaget så där i utomlands och hade liksom lärt känna Bassam som är head coach idag på Fight Center och liksom Renato och liksom Heitam och hela gänget som var iväg då. Så att helt plötsligt stod jag i Göteborg utan en klubb, jag hade träffat en sambo och jag liksom hade börjat liksom, men fan kom och kör ett pass. Ja, sen, nu lämnar jag aldrig liksom.
Nej, sen dess har du varit där. Och vad kan det här vara, 2018-19? Eller är det senare?
Ja, det är fasken tidigare.
Det är tidigare, du har kört så länge hos oss.
Ja, jag tror jag har kört typ 5 år eller någonting. Ja. Alltså, det är typ, ja, men jag tror det är någonstans där. 5 år, jag ska inte säga på dagen, men jag tror om inte 5 så är det nästan längre ändå.
Typ. Och jag minns när du bytte över så hade vi ganska mycket större snubbar.
Mm.
Det var många. Heitan var ju också han körde i 84, vi hade Axel i 77, jag körde också 77. Och sen var det liksom Anton som var tungviktare.
Per,
ja precis, ja, Per Franklin. Så ja. Det var köttigt gäng där ett tag bara.
Ja,
det hela ledde till 2 SM-guld, säger ryktet.
Ja, men precis, det landade väl i det. Om det var 2 SM-guld i det i amatör före med, om det var A-klass då. Sen tror jag att jag tror det var ett i shootfighting också. Jag låter det vara osagt. Men jag, om, eller om det är samma. Ja, jag tror det är två eller tre. Och sen så silver och sådär.
Ja, det är ju lite det jag vill fråga om. Du tog ju VM-silver 2021.
Mm.
Det är ju ändå rätt tungt. Har du lust att berätta lite om tävlingen?
Mm, ja, men ja, det var ju liksom lite grann. Vi var inne på matchen innan sådär och förberedelserna var bättre. Det är väl det liksom lite grann som har varit kanske ett problem sådär emellanåt, att tävlingen har alltid funnits i bakgrunden. Man har alltid tävlat mycket under alla år, oavsett vad jag har sysslat med eller vad jag gjort under tiden. Så det har alltid varit en ganska naturlig del. Men samtidigt vill jag göra allt annat liksom, och hinna med alla andra grejer, vilket gör att fokuset inte har varit 100% på, ja, alltså campet innan match och så vidare. Det är lugnt, liksom. Det är ingen fara. Liksom. Jag kan åka iväg och göra det här istället. Ja, jag tränar under tiden. Och man får inte det, man toppar inte riktigt på det viset. I den här skillnaden till det här året så var liksom, så hade jag redan bestämt att nu kör jag sista året med landslaget liksom, och så får vi se vad det blir. Men då vill jag också ge det den, alltså dedikera den tiden som behövs liksom. Så att jag var ju på ett helt annat ställe, både i huvudet och fysiskt var jag liksom en häst liksom. Så att det var en god känsla att gå in med inför det. Så startade ju det bra hela liksom, man startade med den knockouten då liksom, och det gav en lite boost liksom. Kort efter så match två så liksom blev det också snabbt avslut första ronden, submission. Och liksom så här, och då liksom började liksom så här, fan, kommer bassan liksom, vad fan ska det bli av med dig nu då, vad händer liksom. Och då hade jag ändå haft lite tufft innan liksom, och förlorat ganska hårda matcher första ingången i två eller tre till och med turneringar som varit riktigt tuffa matcher. Första matchen har varit stenhårda liksom, men förlorat dem, så att man hade nog lite bräckt självförtroende också. Och helt plötsligt där bara, okej, fan, nu kör vi liksom. Tredje matchen var mot Ukraina och den var ju tuff liksom. Den var hård och han var tuff. Jag har sett han på många turneringar tidigare och han är liksom en fyrkant sådär. Men det var samma sak där, då blev det ju vinst, men ja, det var tuffa slagväxlingar, hårda slagväxlingar, och han tog dem bra liksom, men det var tuff match. Och sen så var det då final liksom. Och då vet jag, hade jag ju koll på han jag skulle möta. Det var en rysk snubbe, en brottare liksom.
Alltså jag minns, jag satt och kollade den matchen live. Och jag har ju tränat en del med dig, vi har brottats mycket. Och jag vet, när jag såg det flyga på det sättet du fick flyga den matchen, jag bara, då tänker jag, hur stark är den här jäveln?
Alltså det var kul, för att jag blev uppringd av jag tror det var typ Falkenbergstidningen eller Posten eller vad den heter. Och liksom de sa det, gick match mot en truck, skrev de.
Ja, och
det var exakt så det kändes. Alltså, du vet, han fick tag i någon tillbaka.
Ja, det var faktiskt helt sjukt vad du sa.
Ja, men du vet, det var liksom så här, okej, jag försökte liksom neutralisera det liksom. Och sen nu i efterhand när man har kollat och funderat, analyserat, okej, hur skulle jag tänkt till, hur skulle jag göra? Ett sliten kropp, man går många matcher, du vet, man har inte den energin, men man får kanske tänka till, och idag skulle jag kanske agerat lite annorlunda, men jag vet inte riktigt, får han tag i mig liksom, min brottning, du vet, jag kan inte mäta den brottningen, min brottning med hans, för den var liksom så jäkla bra, så att, ja, det var ju sjuk känsla att bara flyga så liksom. Men samtidigt, jag visste att okej, jag går in och kommer köra 100%, jag kör det jag kör, och det blev förlust i finalen liksom, men ja, fasken skulle jag göra liksom. Det är tufft, men det är bara att ta det.
Men silver i den typen av turnering som IMF är ett väldigt bra kvitto på nivån du ligger på. För möta, framförallt så här, slå Ukraina och gå en sån match mot Ryssland. Man ska inte hypa amatör för mycket, men just de här öststaterna, de som vinner deras viktklasser är UFC-nivå många gånger. Det är riktigt tufft motstånd att stå mot dem.
Ja, de är bra alltså. Ja. De är bra. Jag tror Ukraina har vunnit EM tror jag. Och ryssen som jag mötte, han har ju gått, han har nog vunnit de tre senaste VM om jag vill minnas, att liksom, ja, de är så bra liksom. Ja. Så det, men det är ändå riktigt grymt, alltså få den möjligheten att gå match mot någon som är så jävla bra, det ger en så jävla mycket. Mm, alltså okay. I efterhand liksom, okej, jag kollar på den här, okej, vi fan, för att det är inte sista gången jag kommer möta någon som är bra liksom. Då är det bara ta den lärdomen, gå tillbaka, fundera, titta, du vet, och visst, var förbannad, var sned liksom. Men låt inte det ta över. Att man tror att det är något annat.
Alltså vad jag gillar att höra detta.
Det är moget och smart tankesätt.
Ja, verkligen, verkligen. Och alltså det borgar ju dessutom för att alltså för ständig utveckling.
Ja, ja, ja.
Det,
och det är ju alltså det är väl det som är lite tjusningen med att fightas också. Det är ju att alltså man blir aldrig fullärd.
Nej.
Alltså om du har tränat i 40 år så kommer du fortfarande stå och gnugga på din jabb ändå.
Hela tiden.
Ja. Men på tal om utveckling, jag blev lite nyfiken på det. Du som var med i landslaget så tidigt som, ja, men säg vi 2015-16.
Mm.
Skillnaden på IMF då och 2021 när du tog silver. Hur har nivån ändrats? Hur har liksom struktur och allting ändrat? Nivån på atleter och allt vad det kan vara.
Ja, alltså det har ju blivit, det är ju ett annat monster idag. Alltså.
Det.
Ja, men det får man säga. Det, alltså, du var inne på det lite grann, och det är ju liksom, du har ju de här länderna som kommer in, liksom öststatsländer som har en brottning som är annan nivå. Den är liksom, den är svår att tampas med. Vi började under de första åren så var liksom Sverige var absolut bäst varenda år. Liksom.
Ja,
och de var som liksom så här. När Sverige kom in i ett rum så blev det, liksom, det blev tyst på riktigt typ, och folk tittade liksom, och alla blev oroliga, för Sverige var, tog medaljer, de plockade hem vinsterna, de, liksom, så här, de var apex i det rummet. Liksom, så här. Men det har ju switchat lite grann sista åren, får man ju säga. Liksom,
ja, det gjort.
Ja. Men det har ju som sagt att göra med att liksom, det har kommit in ännu mer länder. Ryssland är ju liksom, kollar man på deras vinstkolumn så är den ju helt otrolig. De plockar ju mycket vinster.
Men det har ju varit generationsskifte i svenska med också. Men jag minns själv när jag tävlar på IMF, man är ju tröttna på ryska nationalsången vid medaljceremonier. Ja, liksom, man får höra den mycket.
Ja,
men
det är som du säger, det är säsongsskifte med. Det är liksom många nya kommer in nu. Har liksom alla de som har varit med från första början har ju liksom lämnat, gått över, kört proffs eller liksom så här. Många nya kommer in, men jävligt mycket. Vi har mycket talang. Alltså, svensk MMA är sjukt bra om man jämför med i världen. Vi har ett väldigt bra liksom, alltså ett bra sätt att jobba strukturerat. Vi har bra möjlighet att matcha och sådär. Det som är ju liksom problematiken som vi möter på i de här tävlingarna, det är brottningen. Det är där vi, där har vi problem. För vi har ändå en stark brottarkultur i Sverige.
Det är mer grekromersk här, till skillnad från deras fristil.
Det är grekromersk. Det är i princip uteslutande grekromersk. Så att det är precis. Och de har fristil, vilket gör att de har direkt, de kan komma in liksom, kanske inte ha så bra stående, men du vet, får de tag i din tå liksom.
Ja.
Du flyger.
Skillnaden är också mycket, många av dem är ju faktiskt heltidsatleter som liksom är avlönade för att träna. Och de har ju bra strikers också.
Ja, visst. Det ska tilläggas, liksom, vinner de så de behöver inte jobba mycket det året.
Nej,
liksom.
Det är sant.
De kan ta det lugnt sen. Så att visst är det så, de agerar ju och jobbar ju som proffsatleter. Liksom.
Jag har noterat också att du har ett guld i afrikanska öppna.
Ja, precis. Men det var ju också så här, det guldet ser ju liksom, det ser ju kanon ut, ett guld sådär, men det var ju liksom inte jättemycket till landskamper egentligen, om man ska vara liksom helt ärlig. Det var ju det första afrikanska mästerskapet som kördes överhuvudtaget. Vilket resulterade i att det var ingen som riktigt visste hur ska det gå till, och jag vet inte riktigt allting bakliggande där, men jag tror det slutade med att vi var nog, ja, kan vi varit 5, 6, 7 länder kanske som kom. Ja. Så att det var liksom, vi kan ju inte jämföra det med ett VM liksom, eller ett stort EM sådär. Så det var ju inte direkt egentligen, det ligger inte så mycket sådär. Alltså, det betyder inte supermycket. Det är kul, det var roligt att köra det, men
alltså jag blev sjukt imponerad när jag såg det, när jag läste det liksom. Jag såg ju där att du hade slaktat så här hundratals med senegalesiska brottare och sånt
där. Jag fattar, jag är ledsen att jag liksom inte lever upp till det, men det var mycket mer light än så alltså. Vet du vad det slutade med? Det slutade med att det var två svenskar som stod i final och möttes, en vann, en fick silver.
Vilka var det nu igen?
Kristoffer Hillsjö. Kristoffer Hillsjö körde ju för GBG MMA tillbaka till den. Du minns
jag kommer ihåg.
Och jag då. Och så möttes vi...
Ja, det var ni två i finalen.
Alltså det var vi två som möttes i finalen, direkt kvalificering till final. Så att, alltså, det ligger inte så mycket weight bakom det där liksom.
Du är bäst ändå.
Ärligt av dig, ärligt av dig.
Ja, men så är det bara. Det är ingenting att skymma med liksom.
Om vi ska titta lite sådär, alltså... Ja, du är ju ett fysmonster, tycker jag personligen. Du är en bjässe. Hur ser en träningsvecka ut för dig?
Alltså den varierar ganska mycket. Beror lite gärna på hur jag jobbar och liksom sådär. Men alltså generellt sett så är det ju morgonträning och det är kvällsträning på olika nivåer då. Morgonen är ju fys, den är ju dedikerad till det. Det är den här äckliga fysen, den du vill ha gjord, men den också som får huvudet att må sjukt bra sen efteråt. Så att det är mycket fys, cirkelfys, löpningsintervaller, you name it, det där som man egentligen vill avstå helst med, men jag mår bra av det. Efter på kvällen så är det ju liksom sparring på klubben, i alla fall måndag, onsdag, fredag och sen så boxning söndag då. Och varannan dag där så försöker jag egentligen hålla mig till ett pass. Beror lite gärna på vilken period man är i också liksom. Mm. Det är ju fråga, är det ett camp så är det ett camp, då är det något helt annat. Men i den vanliga perioden så switchar jag väl mellan 6-8 pass i veckan kanske. Normalt och beroende på hur hårt jag vill gå på så kör jag därefter. Så jag känner mycket på kroppen. Lyssnar väldigt mycket på den. Det är väl vad jag har lärt mig de sista åren, att det är fasken det viktiga.
Jag tycker man har sett en switch på dig där från din amatör till proffsdagar. Dels så var det verkligen inte självklart för dig att du skulle gå proffs för några år sedan. Det minns ju mycket väl. Mm. Men här ser man också hur hårt du har switchat upp det. För jag har ju kört några fyspass med dig. Och jag kan ju avsluta folk att det är typ, du kan gå från rodd till assaultbike, till knäböj, till marklyft, till jobbiga, vad heter det? Kettlebellsövningar, och så kör man det som en cirkel. Så man vet knappt vad man heter eftersom man har fysat med Robin, kan jag säga. Så här, det är tuffa pass,
är det? Ja, de är tuffa. De är tuffa. Ja, det är de.
Alltså, om du tycker det så blir jag rädd på riktigt.
Ja, det är
alltså,
för jobbiga pass med Robin.
När du har haft MMA-fys för mig, med mig, va? Jag har ju verkligen hatat dig instinktivt där, alltså, under den perioden.
Men jag vet ju också, vi är ett gäng som grapplas ibland på morgonen. Bland annat du och vårt monstergrappler Julius. Sån träning körde ju mycket. Ja. Men kör du någon specialiserad träning med några coacher? Och, du har ju Bassam Josef som coach och även August Wallén då.
Ja, precis. Men det är väl med dem egentligen som den specialiserade träningen är. Och framförallt kanske då med August. Ja. Så vi försöker lägga in arbetsgöra på lite gärna med 1-2 pass i veckan liksom, där man finlirar och lite gärna åt det hållet som du var inne på där, att men vässa de vapnen man har liksom, jobba på nävarna och få dem riktigt tunga. Men den är ju specialiserad, och den är ju och utöver den vanliga träningen oftast i samband med det eller så.
Lite gameplan-träning så
liksom. Ja, men kan man säga. Gameplan-träning och liksom hitta styrkorna. Han är ju sjukt bra där liksom. Han ser ju...
Smart.
Ja, riktigt smart och ser liksom, ja men det här har du liksom. Det här ska vi göra mycket bättre. Det här ska vi göra ännu bättre och så här. Så att han är ju väldigt, väldigt taktisk och grym på det. Så att det är väl den specialiserade träningen man har. Sen är det ju som sagt vanliga träningen, så har man ju då Bassam, och han är ju liksom väldigt också på exakt samma sätt och tittar liksom och coachar och liksom vi brukar dra en promenad efter träningen, sällskapar vi och liksom diskuterar igenom passet och sen sådär. Så
han har gjort det själv innan, han vet ju vad som behöver göras.
Liksom. Ja, exakt. Ja, ja, han är ju, det är ju det som är så gött, de båda två är ju liksom, de har ju, de vet ju vad de snackar om, och det behöver man ju ha. Men sen har man ju morgonträningen, så här rullet är ju, ja, det är ju sjukt viktigt med. Alltså.
Det är ju ganska tekniskt, men det är också väldigt givande. Ja. Jag kan säga, ni är väldigt viktare som ska försöka dra ut mig. Nej, det blir ingenting med det. Jag har haft två hästar försökt strypa ut mig. Lycka till alltså.
Så, vad bestämd du ser ut nu, bror.
Ni förstår inte.
Kom igen då.
Jag har varit där och rullat med Julius och Robin där typ 06:30. Jag känner som en kringla när jag går till jobbet. Så här, en bakelse.
Ja, men
konstverk.
Det kan jag göra stundtals med, kan jag säga det. Ja. Julius är en häst alltså. Ja.
Men nu är du 6 dagar från match då. Börjar du dra ner på träningen rejält nu?
Ja, men nu jag körde väl med sista tuffa idag egentligen. Ja. Då. Bara för att få ut det lite grann och bara känna på det. Och ja, precis, nu ska man bara genomblöda, ta det lite lugnt. Ja, hela den där Fight Week-grejen liksom. Så att nu har man gjort det där jobbiga, nu är det ju verkligen bara goa kvar liksom. Det är speciellt, du vet, när man går in i den sista veckan, är verkligen någonting som händer. Ja. Världen blir så liten liksom.
Det är en konstig känsla.
Ja, det är en konstig känsla. Allting bara centreras och allting handlar verkligen bara om det.
Har du någon så här rolig eller udda matchveckaritual? Har du någon så här, hittar du någon ny serie eller är du ute och går? Tänker du på någon speciell mat?
Mat. Alltså, dra inte igång med
det. Nej,
jag tänker väldigt mycket på mat, får jag nog väl säga. Kollar väldigt mycket matprogram, vi pratade om det innan till och med. Och även liksom olika typer av matlagning och bakning är det ju mycket av också liksom, och sådär. Jag har väl lite udda. Nu har jag den här veckan liksom så här, läderverktyg har jag gått och inskaffat mig, så jag är knivslider till mina knivar.
Ja, men det är ju bra sysselsättning. Ja, men,
återigen, sjukt manligt också.
det låter så. Men jag vet inte, det, idag kanske, men sy tillbaka till det var inte så manligt.
Men
det är fortfarande läder, så att så jag är typ sjukt taggad. Alltså, jag ska hem idag och göra en slida till en av mina knivar och jag är sjukt peppad på det. Jag har tagit fram grejerna så att kolla på dem liksom, och bara fan.
Fast alltså, jag gillar verkligen att höra det här. Det var ju som när vi hade Sam Goroge här, alltså då, som han tyckte att det är ju så viktigt att ha något annat än fightingen som man brinner för och som man tycker om och som är viktigt i livet. Alltså, så. Alltså, jag tycker att det här låter helt sunt. Det du säger, Robin.
Ja, men det är alltså... Det ska ju finnas... Jag funkar så i alla fall. Jag måste ju ha någonting annat utöver det liksom. Men jag är sån som person också att jag har ganska mycket projekt igång och kör gärna nya saker och liksom testar mig fram och sådär. Men sen är det vissa saker jag har nära hjärtat, och de är ju liksom så här, får liksom skapa med händer, det är ju framförallt, det är min absolut största passion liksom. Otroligt utåt där liksom. Allt från bakning till matlagning till silversmide till
kreativ smide. Helt enkelt.
Ja, men där ligger jag väldigt liksom så här, allt som kan tillverkas och byggas är jag liksom, jag är helt fisken i vattnet där.
Grymt.
Ja, men det är gött. Så man har alltid det att falla på tillbaka på liksom. Det är, så är det. Och annars blir det bara hela tiden fighting, konstant snack. Alltså här, för vissa är det ju livet såklart. Det är inget fel i det, men för mig så blir det för mycket. Jag behöver den breaken. För det är ju idag liksom, det är ju ett jobb i princip. Mm. Det är ju det man, det är så lite grann refererar till. Det är en skyldighet jag har mot mig själv och mot alla andra. Och någonting jag brinner för såklart. Men det är ju samtidigt också att det är viktigt att få breaka där för att kunna ge det 100% när man väljer på plats eller när man väljer grejerna. För det kräver ju mycket av en liksom.
Ja, absolut, absolut. Mm. Jag tänker på, jag vet ju att du har en sambo exempelvis. Mm. Hur ser hon på att du håller på att fightas?
Ja, men alltså, hon är ju min ride or die på riktigt liksom. Sådär, hon är ju 100% bakom varför det ens liksom vi är här och sitter och snackar, och att liksom det har blivit den typen av framgång som är, den är ju till stor del tack vare henne också. Hon är ju min coach, fast hon är ju hemma och hon har koll på liksom hur vi käkar, och hon är den som säger till mig nu idag vilar du. Du tar din vila idag. Du är för sliten. Hon har koll på saker och ting som inte jag själv kan stoppa. Liksom. Så att hon är ju lika peppad som jag är. Hon är ju helt med på tåget. Och hon liksom så här, efter många år, 9 år tillsammans liksom, och tävlat under alla dem, lärt sig liksom hur ska jag, hur är jag, vad händer? Behöver vi liksom inte prata om det längre, utan vi vet precis, det är en del av vårt liv. Så att, och hon är ju helt med på de noterna utan tvekan. Så att ha henne i hörnan är ju, alltså det är ju ett måste typ. Jag vet inte hur det ser ut annars.
Ja, men det, alltså det låter ju helt fantastiskt att höra det där.
Ja, det.
Och, Alltså man ska aldrig underskatta vikten av att verkligen ha den backuppen hemma och ha det stödet. Alltså för, ja men det är som vi säger nästan i varje podd. Alltså det finns ju enklare saker att syssla med än att försöka nå toppen inom fighting.
Ja, så är det ju.
Okay. Hon är ju väldigt supportive. Vi har ju sett henne flera tidiga månader, såhär 06:15 på gymmet på Fighter Center. Liksom. Hon är ju själv med där.
Ibland, liksom. Ja, hon är med där. Ja. Liksom, såhär, jag ska upp och träna bara, men jag hakar på. Ja, du vet, det är så här, du vet, hon vet att det är tufft, extra tufft nu. Nu är man trött liksom, mitt i campet och du vet, ingenting roligt. Ja, men jag följer med dig. Ja, du vet, det där lilla, den lilla extra pushen som man behöver bak i. Ja, oh, nice, kul. Ja, oh, fan vad roligt, tack typ. Och sen så, ja, då får hon träna med. Hon tränar mycket såklart. Så att, det är ju liksom, ja men det är sjukt tacksamt. Väldigt, väldigt, det blir en trygg zon. Men jag menar, sen kommer match och hela den här biten och då switchar det ju. Så hon är nog mer nervös än vad jag är, tror jag. 100% när det är väl dags. Men hon också blir, hennes egna ord är att det blir något speciellt lugn. Då vet hon att liksom jobbet är gjort. Den saken kan jag liksom. Då går jag sista biten själv.
Men är du lätt att ha att göra med matchveckan, skulle du säga? Jag tror att du är det. Jag tycker du känns väldigt glad och trevlig nu, ändå så här 6 dagar precis fysat och tryckte i sig lite tråkig lunch liksom. Ja. Är du lätt att göra med även när du är hungrig och trött? Och...
Ja, men det är jag. Alltså, ja. Det får jag tycka ändå. Alltså, jag ser inga problem med det. Jag går inte liksom, jag har inte nerven utanpå heller, utan jag är ganska avkopplad, ganska lugn, fokuserad. Jag vet vad jag ska göra. Det är ju liksom, jag jobbar ju hela vägen fram till match, liksom, fram till invägningen. Där jag liksom har mycket ansvar i arbetet och jobbar med mycket människor. Liksom. Så att jag tycker det. Sen klart att det påverkas ju lite grann hur man äter en stålamod. Ja. Det är ju inte riktigt så som man vill ha det. Och energin kanske inte är riktigt där man är van eller vill att den ska vara. Men nej, jag tror det är ganska lätt att göra med. Men ju närmare man kommer med, man känner ju att kroppen förbereder sig också. Huvudet börjar förbereda sig så att man blir ju vassare och man blir liksom de här... jag vet inte om man ska kalla dem rovdjursbeteendena, men någonting startar ju igen.
Något sånt.
Liksom. Ja.
Men är du lugn i buren också, så säger, när det väl är dags att fighta? Alltså, är du lugn eller taggar upp dig själv? Blir du väldigt intensiv eller försöker du hålla cool? Liksom?
Ja, men jag har nog fördelen där att jag har nog ganska så lång erfarenhet här. Och det har resulterat i att jag är ganska samlad och jag är centrerad. Som har blivit en av mina största styrkor, tror jag. Just att liksom, ja, men jag är stabil. Jag får inte panik och liksom låter inte saker och ting ta över, utan jag känner allting och liksom är liksom medveten, men ja, på ett bra sätt. Så att, nej, jag skulle inte säga att liksom det sticker iväg och tar över. Det gör det inte.
Där har vi säkert alltså din gedigna bakgrund, alltså, för oavsett om karate och MMA inte är samma sak, eller thaiboxning och MMA inte är samma sak, så du har ändå fått erfarenhet av att tävla. Och det är en konst i sig att kunna göra det.
Ja, men det är det ju. Det är ju som att ta alla matcher liksom.
Hur många fullkontaktsmatcher tror du att du har när du räknar thai och amatör, MMA och boxning, vad det nu kan vara, och proffs? Vad kan det vara ungefär?
Alltså, jag vet fasken inte, alltså, om det är många.
Ja, men snackar vi en 30-40, 20-30?
Med thai, med boxning. Boxningen är inte, i och för sig, det är inte många. Thai-boxning, MMA. Jag har 40 kanske.
Snyggt.
Tummen pekfingret här, men jag har tappat räkningen så länge liksom. Har inte koll på dem.
Du har rutin helt enkelt.
Ja. Och sen submission i matcher är ju, det är ju,
men det är också tävling.
Tävling.
Man väger in liksom, om någon försöker strypa det eller bryter en arm liksom.
Ja, så är det.
Ja. Herregud, Robin. Ja. Alltså vilket alltså nu menar jag detta på ett vänligt sätt och så, men vilket monster du är, alltså. Jag hade inte en aning om att du hade en så här gedigen bakgrund faktiskt.
Nej, men jag är ju inte den virala gubben liksom. Ni som känner mig och sådär, är ju, alltså, jag har ju sociala medier och sånt, är ju inte min starka forte, och dessutom så är det ju aldrig av anledningen att jag bryr mig om vad egentligen någon annan tycker eller vad liksom så här, så att det är väl aldrig någonting som jag har diskuterat med någon annan heller. De som känner mig vet ju vad jag håller på med. Men bortsett från det så har jag aldrig, att jag sitter här idag liksom, är ju så här, det är inte egentligen ett normalt beteende för mig, men det hör till idag. på ett annat sätt. Och det är liksom kul, ni sitter här och vi sitter och tjötar och sådär. Men ja, det är ingenting som jag någonsin har liksom gått ut mycket med och liksom gjort reklam för eller liksom diskuterat. Så att, jag vet inte om det har med att göra. Men,
ja. Man ser ju mer jakt, mat, din hund, kanske när du åker båt. Om man får, men vad hittar man det på social media om man vill ta del av det?
Det är väl Instagram som jag enbart har egentligen typ, bara för att jag mer eller mindre måste ha det av kontraktsskäl sådär.
Vad heter du på Instagram?
Jag heter ju, det är hela problematiken med mitt efternamn här, det är väl det, r.enontechio heter jag där. Om man är nyfiken så är det där man finner mig.
Men ja, ursäkta, bara fråga, enligt kontraktsskäl så måste du ha Instagram.
Ja, men vi behöver inte gå in på den där biten, men det är framförallt Messenger kanske då, egentligen. Den behöver jag ha, så att den använder jag någon gång i veckan så där för att liksom, och vittja den. Och sen är det väl kanske kontraktsskäl, det är väl egentligen att ta i när det kommer till Instagram, men det är väl kanske också sponsorer och annat som... Ja. Ja. Som mer eller mindre inte, ja, det krävs ju liksom om du ska ha sponsor.
För alltså, du är ju verkligen en kille som, alltså, du skulle ju kunna vara ansiktet utåt för vilket företag som helst. Vad har du för sponsorer i dagens läge, Robin?
Ja, men jag jobbar väl egentligen bara i slutändan, det är Ascari som sponsor. Det är väl egentligen det enda som jag kör med. Och det är ju Ascari, klädmärket känner väl alla till.
Ascari Fightwear, ja, det nämns många gånger här, inte minst nu när vi är i Göteborg och varit i thaiboxing, och även från mig och från Sam och alla gäster som varit här.
Alltså titta bara på hur vi ser ut som sitter här idag.
Just nu i en Ascari-dress faktiskt.
Ja, och jag sitter i en Ascari-t-shirt.
Jag var på väg att komma med min Ascari. Jag bor ju i den jävla hoodien. Alltså jag älskar
den är skön.
Men jag tänkte för omväxlings skull, jag ska faktiskt klä mig i andra kläder. Så jag har en vit tröja på mig idag och inte träningskläder. Nej. Så att det var gött att bara få switcha.
Jag är ovan vid att se det inte i träningskläder. Nej, det är om vi går ut och käkar efteråt. Jag brukar se det i typ så här, vad ska man kalla det, outdoor-byxor, typ så här. Ja. Jag vet inte om det är rätt, men Revolution Ears och så någon keps. Bra ryggsäck, liksom, så här, hike-ryggsäck.
Jag ska kunna vara beredd och bara sticka direkt.
Ja,
liksom.
Det är fint.
Ja, men har man Ascari, alltså då blir det ju nästan inte bättre än så. Men jag är rätt säker på att det finns väldigt många företag som absolut skulle vilja ha dig som sitt ansikte. Så gå in och kolla på Robins Insta.
Skicka en KitchenAid eller lite kött eller något sånt där.
En ny bakmaskin eller någonting.
Ja, exakt. Ja, jag har bra såna prylar. Ja. Nej, det är så. Alltså, jag är dålig på att jaga sånt, så att det är liksom det är,
kontakta honom, han är värd det.
Han är värd det.
Men om vi säger, du är så snäll så jag ska ge dig lite tid att tänka på det här. Du kan ju få ge det med kärlek också. Men jag tänker att vi ska dela ut lite käftsmällar nu. Jag har två så jag tänkte dela ut direkt, de kan få dem direkt. Dels, vad är det, typ 26 mars eller någonting nu. Det snöar och är minusgrader i Göteborg. Det är värt en veckans käftsmäll, helt klart.
Veckans käftsmäll.
Och mina, alltså flera av mina grannar, dels det bygglaget som bor under mig och du som typ bovlar eller någonting ovanför mig. Alltså, ta det lugnt, du kommer få en yxa i din dörr. Det är ett hot, använd vad du vill. Det är helt seriöst som säger det. Så där har vi en till käftsmäll. Har du någon käftsmäll att dela ut, Robin? Den kan vara med glädje, den kan vara med kärlek, den kan också vara illvilliga, kanske mot den serbiska motståndaren. Du väljer själv.
Titta inte på mig nu då.
Nej. Käftsmälla, vem ska man dela käftsmälla till? Jag tycker jag säger ganska jag går inte runt och liksom har ingenting riktigt som jag känner att det här, för då tar jag det direkt och har svårt liksom att bara gå och grunna på någonting så där, utan då är det där och då liksom.
Dieten kanske.
Dieten kan vara en käftsmäll, absolut en stenhård sådan.
Men du har ingen sån här träningskompis eller någon som känner som är jobbig?
Jag vet inte, alltså Julius ska få smaka en bra. Han är för jävlig, men det vet han, det säger jag till honom varje dag.
Ja, han får den. Min gode kollega Mikael, har du någonting?
Ja, det är klart jag har. Jag har två käftsmällar. Den första är till Rod Tangs skada för att vi inte får se honom mot Superläck.
Ja, det där var tråkigt.
Veckans käftsmäll!
Och den andra är mot alla former av intervaller. Jag körde det i morse i min lilla fritzelkällare hemma. Mm. Och jag har inte slutat svätta sen.
Ja, det får en rejäl smäll.
Robin, stort tack för att du kom hit. Det var fantastiskt roligt att ha det här.
Ja, och kul att vara,
alltså. Hoppas vi får se det här igen nu. Ja. Och så när du har vunnit här nu, när du har smiskat upp serberna på lördag, så får du komma tillbaka och berätta hur skönt det var.
Ja, men absolut. Ja. Jag kommer gärna tillbaka.
Ja, vi är jätteglada att du tog dig tiden 6 dagar innan mars. Och se till nu, svenska folket, Zone Pro League på Trädgården 1 april. Missa inte det. Ha det så bra.
Ha det gött.
Ha det gött. To absolutely nobody. The double champions, what the f*** he wants. It's time. Respect TKO's people. When I knock people out, they don't fucking move. Who the fuck is that guy?